Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skål, Linda.
Skål.
Skål. Skål. Hur mycket har du druckit?
Två.
Vin. Du behöver mer? Eller?
Nej, jag ska dricka te i min gula... Har du liksom problem med färger?
Nej. Jag har bara färger som jag älskar. Och jag älskar grönt.
Mm.
Alltså grönt på kläder, grönt på skor, grönt på ögonen har jag ju. Så det var ju tur att jag fick min favoritfärg på ögonen. Eller grönbruna ögon har jag. Eller brungröna beroende på hur man pratar.
Identifierade du att du passade i grönt och sen så blev grönt? Det märker jag ibland att folk har serverat lila. Och då har de typ så identifierat att de passar i en viss färg. Och sen så har de, nej men nu är jag ju taskig. Nej men jag har ju alltid haft problem med rött. Och det tycker jag var fint när jag var med i den här söndagsintervjun i P1, är det va? Att han hade liksom nosat upp det. Att jag tycker röd är en färg förenad med otur, för jag är så skrockfull. Men röd tror jag är en signalfärg som många är rädda för.
Ja, men
jag har lite gul också. Jag har av någon jävla anledning, så nu tog jag te i, för att jag måste nyktra till, för jag tog två glas vin. För du får berätta om vi har ju liksom vi gör ju ett experiment.
Ja. Detta är då avsnitt nummer 14 av podden Skugge och Wollin. Hej och välkomna. Och vi genomför ett experiment baserat på Thomas Vinterbergs film En runda till. Den filmen är i sin tur baserad på en teori om att människor blir lyckligare eller bättre eller gladare eller jag vet inte, med 0,5% i kroppen. Och det visste vi redan, eller jag visste det. Alla som dricker alkohol vet detta. Det är därför de dricker det. Men frågan vi ställer oss idag är om podden blir roligare och bättre om vi har 0,5 promille. För att vi har ju en fantastisk podd tillsammans. Kan den bli bättre med 0,5 promille? Hur vet man då hur mycket alkohol 0,5 promille motsvarar? Jo, jag har läst på lite grann. Och det är i och för sig inte sant, eftersom då menar jag bara att jag har googlat hur mycket alkohol 0,5. För det känns som att, och det dök upp väldigt fort när jag skrev in det i sökfältet, så det känns som att det är många som har sett filmen eller läst om filmen och sen så vill de googla.
Det går ju att köpa en sån där alkomätare. Det tycker jag egentligen vore ganska bra, men det känns lite alkovarning att göra det. Men på ett sätt, om man kör bil och sådär, så kan det ju vara bra att veta morgonen efter. För att jag tänker, om man dricker två glas och så vet man inte att om man dricker i sista 19:30 och så ska man köra klockan 7, har man fortfarande alkohol då? Sådana tankar kan jag få, men det känns ändå liksom som en barriär att köpa en sån.
Absolut, det är det är ju en varning, för det finns ju sådana sidor, när går alkoholen ut.se har jag hört.
Det räcker ju inte att läsa. Nej, man skulle köpa sån egentligen. Just för att kolla morgonen efter.
Man klickar ju i. Jag är kvinna. Jag väger så här många kilon.
Men när går det nu då? För jag tycker ofta så att man vill kunna, alltså man kör ju ofta tidigt med familj och sådär. När går det ur då? Om jag dricker 19:30. Jag brukar inte dricka mer än två glas vin. Är det fine att köra klockan 7? Eller är det för tidigt?
Men gud ja. Alltså, nu,
det är för tidigt. Det dröjer länge.
Nej.
Det är okej. Det är okej alltså.
Ja,
vad skönt. Särskilt nu alltså, i sommar tycker jag, för att man ska köra vidare nästa morgon klockan 7. Det tycker jag är helt, det är ju hela tiden så.
Ska vi prata lite om att du ska köra ner till mig i sommar?
Ja.
Jag ser fram emot det på ett sätt.
Jag mejlade med, jag ska ju bo på det spa-grejen dagen innan i Gränsöslat, som du tipsade om,
du
i Västervik. Eller Valdemarsvik, i Västervik. Hur långt tar det från Västervik till Kalmar sen?
Där satte du mig på.
Ja, men är det 2 timmar eller
rödvinsglaskanten? 2 och en halv kanske?
Ja, det är inte så länge. Nej, men vad skönt. För jag vill hinna springa, tänker jag, på morgonen. Du vet, jag tycker det är underbart att springa i alla städer där man kan, där man inte har, om man inte har skador, vilket jag har ibland. Men då, först ska jag bo på det underbara stället och så mejlade jag dem och då frågade om man måste boka för att få basta och bada, men det behövde man inte för det fanns, liksom, det ingick. Och sen ska vi ju bo på Öland efter jag träffat dig och inte gjort... Det kan vi ju outa, att jag ska göra en intervju med dig. Det får man ju, det är ju inget hemligt vad jag vet.
Absolut, och det, jag är glad över detta på fler sätt än jag har fingrar på händerna.
Åh, underbart. Ja. Nej, men för, om din underbara nya bok som jag har börjat läsa här nu, och det ska bli så härligt. Och det, jag vet inte än vem som kommer. Det blir antingen min äldsta dotter som har körkort, det blir antingen hon och jag, eller så blir det personen som jag har någon särbo-grej med. Liksom. Vi får se vem det blir. Det beror ju på jobb-wise och sånt där. Men det ska bli helt underbart.
Men kan vi prata lite om en grej? Du har ju skrivit en recension som jag älskade, som var helt fantastisk. Men som var, eller inte men, och den var väldigt brutal. För det ska sågningar vara. Det är det som är poängen med dem. Mm. Ja. Mm. Och då spelar det ingen roll vad ämnet var. Man måste kunna såga saker. Jag hatar det här uttrycket och ändå använder jag det hela tiden, men inga jämförelser i övrigt, men jag skrev ju en bok om som heter En mamma blir till. Älskar den titeln. Jag älskar alla mina titlar och alla mina omslag, och för det är sånt som varar för evigt. Jag vill inte titta tillbaka och ångra. Sen kanske jag inte tycker att det är de bästa böckerna som jag har skrivit. Jag hoppas att mina bästa böcker är framför mig i alla fall. En mamma blir till, som handlar om graviditet och förlossning. Och den är ju extremt personlig. 100% personlig. Och har ju också något som heter då Det svarta kapitlet. Som handlar om missfallen. Och sen det här sena missfallet. Jag hade ju en sån här misabortion. Det vill säga att kroppen inte fattar att det är ett missfall. Så att den bara håller kvar bebisen så att den förmultnar och sådana saker. Och sen fick jag ju då veta att bebisen som skulle blivit mitt fjärde barn då inte levde, och det var ju vecka 19 då. Och så skrev jag om det och att jag fick föra fram det barnet och så bla 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 bla, och hur hemskt det var. Kan jag då förvänta mig att någon ska ta hänsyn till hur vidrigt det var när någon som skriver om böcker ska recensera min bok? Nej, det kan jag inte. Och jag kan inte ta det personligt. Jag kan inte ta det som att nu blev min bebis mördad en gång till. Alltså, så här är branschen.
Ja.
Man skriver en bok och man tycker så här, nu har jag skrivit en bok om någonting som drabbar väldigt många människor. Det har fått väldigt många människor föder barn, väldigt många förlorar barn i magen i olika veckor och så vidare. Det är någonting som är en del av livet. Nu gjorde jag så att jag gjorde en bok om det. Och om det då inte faller alla på läppen, så måste de få skriva det utan att jag tar det som att gud vad hemskt. Såg inte du på sidan 57 att det stod att jag födde ett dött barn? Hur kan du? Nej.
Så nej, då men har alltså, vi det grejen världen. Är att man måste... Jag älskar ju genren cyklit. Det kallas ju... I USA så är ju det en genre. Jag har läst otroligt mycket böcker. Men jag läser otroligt mycket böcker om olika märkliga diagnoser och... Där jag ser fram emot så här Göran Greiders cancerbok. Du kan ju tänka hur vacker den blir. Liksom. Så det är klart att alla ska skriva om det. Men alla böcker blir ju inte litteratur eller konst. Alltså, vissa böcker blir ju mer, passar ju mer för egenutgivning. Så det är det som var min... Liksom. Det här var ju mer en bok som skulle... Det är klart man ska skriva av sig, för det behöver man. Men ibland blir det inte litteratur. Jag hävdar att boken inte var litteratur. Det var typ som att läsa någons personliga dagbok. Helt ointressant. Fullständigt ointressant bok. Det räcker ju inte att vara, jag har en jättefarlig sjukdom här. Det blir ju inte automatiskt bra litteratur. Det är ju, det borde ju förlaget ha stoppat. Antingen bett henne skriva om eller inte gett ut. För att jag tycker att det är en bok som skulle varit under egen utgivning.
Och jag, alltså, om jag skulle få cancer, så då skulle jag skulle skriva 3 böcker om det. Alltså,
det är klart man ska skriva om det. Såhär, men sen blir det väl olika bra. Liksom.
Del 2. Hur kändes
ja,
det?
Del 3. Det är ju inte det min invändning är. Jag älskar ju som sagt sjukdomsgrejer. Jag skriver ju om min sjukdom hela tiden. Men det är ju liksom, min morbus Addison är ju inte liksom, den boken känns inte som att läsa någons privata. Såhär, sen åkte vi och firade midsommar på Singö. Och där var min kusin. Vad ska vi bjuda på? Jordgubbarna räckte inte. Nej, oj. Det är ju inte så var hela den här boken jag recenserade. Det är helt bisarrt. Och sen gör en stor affär av att sin pappa dog. Han var typ 80 år. Man bara, people die, liksom. Jag är så trött på att folk som blir helt knäckta över att sina 80-åriga föräldrar dör. Det är liksom, jag har inte tid med det, liksom. Men då får man skriva existentiellt. Mm, det räcker precis. Inte att skriva, grannen Lasse, han lånade gräsklippan. Han lånade ut gräsklippan till oss. Så vi fick klippa det höga gräset. Och lie, vi behövde lie också. Var fullt av fästingar. Så kan det liksom inte vara. Då får man göra existentiellt konst av att pappan dog. Att man känner typ, vad är min plats nu? Jag hann aldrig liksom säga förlåt. Vi hade konflikter. Det räcker ju inte att skriva liksom. Alltså det är helt bizarrt. Det är liksom den sämsta bok jag läst i hela mitt liv.
Oj, jaha, är det
det är typ det. Alltså jag har aldrig varit så arg. Jag har ju suttit och skrikit där hemma och gjort stora liksom anteckningar med spritpenna och bara kryssat över. Det är det sämsta jag läst i hela mitt liv, och så ger det här förlaget ut det. Det suger. Det är bara för hon är så känd. Så får hon ge ut det.
Så då, med andra ord, så höll du in, du lindade in det lite i din recension.
Det är det absolut sämsta jag läst i hela mitt liv, för det är egenutgivning. Det är som att det är som om jag skulle skriva en asdålig dagbok. Så här. Ja, men du vet, vad jag åt till middag och that's it. Alltså man ska skriva om svåra ämnen, men inte ge ut det som litteratur om det inte är litteratur.
Mm. Men där har jag ett exempel som jag tänker på när du säger pappan dog och var 80 och det hände ju och så vidare. Och det är ju givetvis fruktansvärt för det vuxna barnet, för att man vill inte att ens föräldrar ska dö och det är jobbigt.
Men det händer ju alla. Då måste man göra något bredare. Man måste ju liksom gå lite djupare. Man kan inte skriva om min mamma dog, hon var 80 år.
Mm. Jo. Men det här med att allt... För det kan ju inte vara så att bara sånt som är spektakulärt kan bli en bok. För jag menar, tänk på en sån succé som Max Potta. Man bara känner så här... Max, alla går på pottan. Max lampa. Max, alla har en jävla lampa som jag pekar på. Men fan tror du att du är? Du kan ge ut det här själv, Max.
Jo, men du fattar ju ändå vad jag menar. Liksom, man måste ju skriva, om man ska skriva om döden så måste man skriva det på ett liksom,
du avbryter mig när jag kommer till poängen. Vad jag menar är att Max har ju en penna. Det vill säga, han gör ju någonting av sin potta, Eva Eriksson, och lampan. Och hunden och kexet och allt det här. Mm. Det är briljant. Det är därför du fortsätter leva år ut och år in. Jag har fått 1000 barn. Alla har jag suttit och läst Max-böckerna för. Och bara, fy fan vad det här är så bra. Mm. Även att det handlar om en potta som en jävla unge fixar att gå på. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Och då så kommer jag att tänka på Joan Didion. Som jag tror att du gillar. Ja. Ja. Jag har läst en bok av henne. Och det är den som är hennes... mest berömda, antar jag. Ett år av magiskt tänkande. Och jag bara kände, ja, du är väl typ bra på att skriva. Men vem bryr sig att din man som var 111 år gammal...
Jag håller med, jag hatar den. Jag gillar, då låter jag så här klisché, men jag gillar bara hennes romaner. Du vet, Play It As It Lays, Run River. Då är jag så präktig så att jag har läst alla hennes romaner på
engelska. Men det är inte präktigt, då är det sant.
A Book of
Common
Prayer. Jag har ju läst... Hon har cirka fem romaner bara. Inte journalistiken. Jag är inte alls förtjust i journalistiken, för den har jag också läst. Jag har läst hennes romaner, de är cirka 5 stycken på engelska. Mm. De är helt jävla underbara. Så det, jag älskar henne därför. Men jag håller med. Jag tycker också det är provocerande att hon är bara he died, han var 150 år. I couldn't care less. Men sen så tycker jag också att det är samma sak med Joyce Carol Oates enkebok. Det är ju samma sak där. Han dog ju också, men han var ju också gammal. Vem bryr sig? Grejen är, om man lyckas leva till 65 plus, då får man faktiskt vara tacksam. och jag är helt ointresserad, då måste man göra något annat av det.
Ja, ja, precis.
Så
ja,
jag visst, tycker inte, ja. Men grejen är så här att John Didion, boken som kom efter det handlar ju om att dottern dör. Det är jävligt tragiskt. Den är lite jobbigare, för det är inte naturligt att barnet dör för mamman. Så hennes dotter dör ju. Så att
men
den
är inte samma bok?
Mm, jo, hon är sjuk. Dottern är ju sjuk. Man märker ju att något är fel i den första boken. Men bok nummer två, då dör ju dottern. Det är lite mer problematiskt. Så den är faktiskt
då
bra.
Har jag läst bok nummer två också. Vad heter den? För att jag vet inte,
någonting med blue, va? Någonting med blått.
Aha, okej.
Okay. Jag kommer inte ihåg. Men den är ju starkare.
Vad är det hon heter?
Typ Quintana. Quintana eller Quintzella.
Konsten skulle jag säga, men Quintana, just det.
Den är ju starkare. Och där outar ju också John Didion sina brister som mamma. Och det är också jävligt starkt, för det blir också så här inte PK, för hon drack för mycket. Och det är ju inte i vår, särskilt förr så var det ju mer att mamman borde vara mer mamma. Men där var det ju mer pappan som tog föräldrarollen, för att hon själv satt och grogga liksom. Och det är ju modigt att erkänna sånt, tycker jag. Hon satt ju och grogga och skrev hela nätterna, så det var ju mannen som tog Quintana till någon fucking preschool. Och där, och
sen då, kan man också vända det så här. Hon var en sån bra mamma, så att hon valde en bra pappa som tog hand om sitt barn.
Ja, men så. Man kan inte alltid välja. Nej, men sånt är ju fint, men det är ju svårt. Men sen var hon också så här, hon gjorde så märkliga grejer.
Det är inte svårt. Det är inte svårt.
Jo, men man kan hamna i... jag tycker ofta sånt där kan bli skuldbeläggning. Jag tycker ofta det är så här, välj chef, välj man. Men ibland, livet tar och ger. Alltså ibland sitter man i en situation och man får gilla läget. Men grejen är så här att John Didion skriver ju också så här märkliga grejer hon gjorde som mamma, vilket är ärligt och starkt. Att hon var så här, typ när hon tappade sin första tand så åkte de typ till akuten, för hon visste inte hur hon skulle hantera saker. Det är också så här helt verklighetsfrånvänt. Vem gör så? Förstår du? Det blödde och hon visste inte. Hon bara, I take you to det här LA-sjukhuset. Du vet vad jag menar. Att hon, vi åkte så här till, vi tog en cab till Sinai. Jag kunde inte köra för jag hade druckit, för jag var always drunk. I was drunk. Och sen så hon tappade sin tand och blödde, så jag tog henne till Sinai. Det är inte normalt, och det tycker jag är jävligt modigt. Att visa sina brister som mamma på det sättet är väldigt modigt. Och den är starkare. Mm. Den är ju starkare, för den är annorlunda. Mm. Men det är ju ingen bryr sig om att en människa dör av ålder. För då får man vara tacksam. Har man levt till 65-årsdagen, då är det liksom, det är en chock att förlora någon. Det är hemskt. Man blir ledsen. Men sen sen får man get a grip. Mm. Eller?
Mm. Ja. Nej, men
det är privat, det är det jag menar. Det blir inte konst, det blir inte litteratur, för det är privat sorg som tar tid att komma över. Det är det jag menar.
Ja, precis.
Men det är ju inte allmängiltigt att någon dör när man är 76 år. Det är liksom, absolut, då får man skriva inte på ett annat sätt.
Ja, men om man då gör, det vill säga två saker. Om man har en unik vinkel på det, på något
vis.
Eller att man gör det på att man har ett snyggt grepp, att man jag vet inte, jag ska inte sitta och komma på smarta idéer i realtid när jag är full, men om man har ett fantastiskt språk och att man skriver roligt och underhållande att man gråter. Mm. Ja, men då har man ju lyckats.
Då är det ju good enough. Ja, för då blir det poesi av den anledningen. Det är så jag ser Göran Greider nu. Han kommer ju skriva en cancerbok, och han har ju sånt vackert språk så att man bara vet inte vad... Du vet, det är som att läsa.
Det visste inte jag ens att han hade.
Nej, men låna hela produktionen som jag gjorde inför intervjun. Man häpnar ju liksom. Och hans Instagram är ju fin, bara det. Han skriver ju dikter där hela tiden. Nej, men han är helt underbar. Så han har ju cancer. Så han kommer ju skriva en helt fantastisk bok. Så då är det ju konst av den anledningen. Men det blir ju inte det liksom. Hade den här boken jag sågade haft ett vackert språk och det var poesi, ja, då är det ju färdigt. Men det räcker ju inte att skriva helt normalt på ett så här, hej, jag är klassens bästa svensk elev. Jag har 5,0. Och så skriver jag helt normalt. Och sen så handlar det om typ att jag har 4 midsommar på Singö. Och min moster kom för sent, men vi fick låna gräsklippan. Jag vill inte veta. Det är inte litteratur. Och jag tycker att förlaget inte ska ge ut sånt.
Och är du ledsen idag?
Nej, nej, jag har inte läst någonting så jag vet ingenting. Jag har inte liksom tagit del av någonting. Så att jag har hört av de här 30 människorna som skickat, så förstår jag ju att folk har skrivit och så. Men jag bryr mig faktiskt inte. Så nu ska jag bara liksom titta på Lena Nyman dokumentär och gå och lägga mig.
Ja, men som jag smsade till mig själv. Det här är glömt imorgon. Då finns det något annat att uppröras över. Och vet du vad som stör mig? Det här smsade jag till Jasmina precis innan vi satte igång och spelade in. Det är att jag tycker att så många kulturskribenter använder dig som ett värddjur. Och det irriterar mig.
Hur menar du då? Det var ju intressant. Hur menar du då?
Ni fan också att du bad mig utveckla. Jag tyckte bara att det var en sån det var en smart rubrik att många använder dig som ett värddjur. Men jag kan liksom inte utveckla för jag vet inte riktigt vad jag menar. Mm. För jag kom dessutom på det när jag hade börjat dricka. Men jag menar alltså att de tar rygg på dina... dels såna enkla saker som att ditt namn är så unikt och liksom så identifierbart. Att bara, Skugge, vad är det då? Vad är det? Vad är Skugge? Vad har hon gjort? Vad är det som har sagts? Ja, men det är den biten. Men också att du gör någonting som de profiterar på genom att antingen liksom... Men det är som att de använder dig som en seriefigur. Mm. Mm. Och jag vet inte hur det gick till när du blev en...
Men det blir, jag har ju bjussat på det själv och det är ju därför jag stängt ner min Insta. För att jag själv skapade ju en clown. Jag tycker att jag är en clown. Och det har jag försökt eliminera nu. Alltså jag försöker typ, nu stängde jag ner allt och nu är jag inte intresserad. Nu har jag stängt dörren. Och jag tänker typ att jag har kommit på att jag har ingenting att förlora. Jag tänker, jag kan skriva vad fan som helst, det spelar ingen roll. Och sen så flyttar jag utomlands och sen tack och hej och så får jag... Jag behöver ändå ingen mat, för det ser ju alla att jag inte äter. Vad kostar körsbärstomater liksom? Fattar du? Det är ju den nivån.
De är dyra i och för sig, de är dyra.
Ja, men de är jättedyra, det måste de ju skärpa sig. Vad ska jag äta? Jag måste hitta något billigare alternativ. Isbergssallad kanske är bra. Och sen skiter jag vilket. Jag har gett upp. Alltså jag känner så, jag har ingenting kvar. Jag har inga vänner i den här branschen, jag har ingenting. Det finns ändå ingenting för mig här. Så då kan jag gå all in. Jag kom på det, jag ska bli så här så oförskämd jag kan bli. Jag vet inte, det är för att jag inte har något rätt. Då är det är för att jag befinner mig mitt i smeten utan att ha rätt posse. Jag har ingen posse, jag har inga som backar upp mig. Och då tycker jag att alla kan dra åt helvete och då kan jag lika gärna gå all in. Jag behöver inte tänka på att vara trevlig.
Nej, men okej. Men jag är ju ändå i mediebranschen, det får man ändå lov att säga att jag är. Och vi är ju vänner. Och det,
men du bor inte i Stockholm.
Jaha, det.
Nej, men jag vet inte. Nej, ingen aning. Jag känner bara så. Nu känner jag liksom att jag tror nästan att måttet är rågat töntigt. Jag måste säga, nu har typ det runnit över. Jag känner bara att nu har jag ingenting att förlora. Nu skiter jag allt. Så känner jag.
Men för vet du vad jag tänkte? Jag tycker ju att det värsta som finns är när respektive, alltså i en parrelation, liksom att det är ett känt par och så blir den ena parten indragen i ett drev på grund av någonting som den personen har sagt eller skrivit eller gjort så. Och sen ska partnern dra en lans för den personen på sociala medier eller uttala sig.
Sånt gillar jag i och för sig. Sånt tycker jag kan vara.
Gör du? Jag tycker det är fruktansvärt.
Jag tycker
det är vidrigt. Det är så låg nivå. Det är så låg nivå. Tror du att Joakim någonsin skulle... Jag skulle dö om han gick ut på alltså ens bara på sin privata skrev någonting liksom till mitt försvar om jag är blåsvärde eller det är någonting. Nej! Alltså han stöttar mig här hemma. Så kramar han mig och älskar mig och pussar mig på pannan. Så, bra där. Att, om han skulle gå ut och skriva någonting, det är ju totalt 100% osexigt och
intressant. Jag tyckte det var så fint med paret Batra någon gång, om det var hon som naturligtvis hamnade i blåsväder. Och sen så gick han ut och skrev något fint. Alltså då blev jag ändå så här varm, så jag tyckte ändå det var fint. Just de har jag tänkt på att det har varit någon gång, men de är ju så kända på varsitt håll liksom, så det kanske var oundvikligt. Det tyckte jag ändå var så fint.
Jag tycker att man ska tänka så här... Alltså, jag vet ju att Joakim... För jag kan ju säga så här... Lyssna på det här mejlet jag har fått. Och så är det så här... Jag ska skära dig i bitar. Eller du är en jävla fitta. Bla, bla. Han far ju illa. För att han tror fortfarande efter alla dessa år... Så tror han att jag blir ledsen. Och då blir han orolig. Men det finns ju ingen bit av mig som Jag bryr mig inte.
Om så vad tänker du då? När du säger bryr
vad,
inte.
Vad som händer? Vad sa du?
När du säger så här, jag bryr mig inte. Vad syftar du på exakt då?
Om det finns ingenting som någon, eller... det finns ingenting som någon kan säga till mig. Det är klart att om jag fick en bomb i min brevlåda, det skulle jag tycka var jobbigt, för då har de varit här och så vidare. Men kan någon, tror du att någon kan skicka ett mejl? Jag kan inte ens formulera hur det mejlet skulle låta som skulle nå mig.
Ja, men så här då. Om du skrev det... någonting och så tyckte du att du inte riktigt fick stöd från tidningen, skulle inte det vara lite jobbigt då?
Jo.
Jo. Så kände och det, jag från Aftonbladet i somras. Det var ju därför jag slutade. För det var ju, de stöttade ju inte. Men nu så har jag ju hela dagen fått massa sms från Expressen som har sagt, vi är på din sida, vi är på din sida. De har varit så här, nu har det här hänt. Och så har de sagt, vi står bakom. Det är ju bra. De har ju liksom, tänk dig 93 när jag började, eller 92. Då var det ju inte den typen av, då hade de inte lärt sig hur man gör i ett liksom företag. Alltså de hade inte den företagskulturen för. Men nu har de ju lärt sig det efter 30 år. För det är ju 30 år liksom. Nu är det verkligen så att man måste, de bara, bara så du vet, vi finns här, vi stöttar. Det är ju fint, eller hur? Jag kommer ju inte säga att pip liksom. Jag kommer ju sitta i förorten och I don't give a shit. Jag har inte gjort något fel. Det är de som publicerar. Det är inte mitt ansvar.
Nej. Men det där, nej. Man kastar inte sina skribenter under bussen. Därför
nej,
att...
det tycker jag har varit med om flera gånger förr.
Ja, jag vet. Jag
slutat,
vet.
Liksom. Ja, det, just så ja, gör det... man liksom inte.
Nej, det är ett problem. Det är ett problem. Och jag har varit väldigt tydlig med att om jag blir kastad under bussen så kommer jag knyta näven i fickan och inte säga någonting. Nej, men jag tycker det här är jättesvårt att prata om. För att det är som att man förhåller sig till en organisation som består av jättemånga människor som är individer. Och så ser man på dem som en encellig organism. Och det går inte, för de är inte det. Som till exempel Aftonbladet. Aftonbladet är ju inte Aftonbladet. Aftonbladet är ju en massa människor som jobbar och styr och ställer där. Och nu de senaste åren så har jag haft så underbara redaktörer som jag har skickat mina texter till. Som det har känts så bra. Så det som du var med om, jag gillar det inte.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi skulle ju ha ett dagens ämne idag. Och om vi ska vara vinglada och varma i kroppen så ska vi ju inte ge oss på ämnen där vi kan gå, alltså där vi riskerar att gå för långt. Och därför ska vi nu gå fram till våra respektive bokhyllor, blunda och slumpmässigt välja ut varsin bok. Sen ska vi slå upp en sida och prata utifrån vad vi sätter fingret på. Det behöver inte vara ett ord, det kan ju vara ett ord, men det kan ju också vara en mening eller ett stycke. Ska vi gå nu?
Jag kisar, liksom. Du vet, annars det går inte. Och så har jag i vardagsrummet, var har du? Jag har ju varit hos dig, men jag kommer inte ihåg. Jag fick inte gå ner på nedvåningen.
Nej, för att vår källare är så jävla äcklig. Det finns djur där. Så. Och det, jag önskar att det vore råttor. Om vi säger så.
Men
ramlade ner någonting.
Kommer jag få gå ner i källaren? Jag vet vilken bok jag fick. Jag fick Lundell. Första vardagar.
Jaha, den första. Åh,
och den, ser ut det som, den är helt vågig. Det ser ut som att jag har läst den i baden, men jag har ingen badkar, så jag förstår, jag måste haft den när det regn, alltså jag måste haft den i väskan och så kommit en regnstur. Men jag älskar ju Lundell, så jag hoppas ju på, vet att jag tydligen nämnde han. Han gav ju två såna här tegelstenar nu, vilket jag har varit sist på bollen och fattat för att jag läser ingenting. Alltså jag läser böcker, men jag läser ju liksom inte så mycket i tidningar. Och det är ju briljant, du vet, att han har gett ut två sådana där. Så att nu måste jag införskaffa båda. Men då sa en kompis till mig att jag var nämnd tydligen. Och inte i negativa ordalag. Så jag kände så här, nu kanske jag har halva inne att han går med på att jag kan få göra en intervju med honom. För han säger ju mig hela tiden.
Ja.
Mm. Men vad pekar du då? Vi pekar samtidigt då.
Men jag har inte ens sagt vilken bok.
Vilken är det?
Jonas Gardell, Så går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter.
Mm, har du läst den?
Jag har typ inte läst
någonting om honom.
Men då var jag, vänta, innan vi bläddrar och blint pekar med vårt finger, så måste jag bara kolla upp när den här boken 98, alltså jag var 19. Mm. Så att jag var ju så jävla ung när jag läste den här. Varför gjorde jag det? Men jag vet att jag älskade den. Det var så mycket vemod, och det är ju det i hans böcker. Det är vemod galor. Jag vet inte ens vad galor betyder. Skit i det. Börjar du med att bläddra och sätta ett finger?
Jag fick på sappa.
Sappa? Mm. Säg meningen.
Ja, men den är... Det är för, du får säga din.
Okej.
Han ser så poetisk. Det är bara liksom korta ord.
Mm. Okej, jag hamnade på sidan 129. Det är någonting med hans ögon. Vet du vad jag tänker på då? Det första som slog mig när jag läste den meningen. Det var sångaren i Italiens...
Ja, jag visste att du skulle säga det. Hade han gröna eller?
Det vet jag inte. Men han hade jättemycket kajal. Och oh my god. Vet du, alltså den låten, för att med Eurovision så brukar det trots att, även om man inte håller med, att man tycker så här, varför vann den? Och sen så lyssnar man ett tag, eller liksom så går det en tid och så tänker man, ja men självklart skulle den vinna. Den är ju, det är en underbar låt. Så. Här vet jag fan om det kommer bli så. För här var det ju showen. Alltså det var ju så mycket... Det var ju så mycket sexual...
Jag kollade
bombastic.
Ju dagen efter. För jag låg ju såklart. Men jag bor ju så litet så att jag hörde ju... De hade ju jättehögt i vardagsrummet. Och så när jag somnade... Så, för jag vet att ett av mina barn hejade på Italien jättemycket innan. Och jag hade liksom fått lyssna på den på Spotify innan och sådär. För hon trodde så jag skulle gilla dem. För det är lite så placebo 90-tal. Liksom. Och jag bara, det här är jättebra. Mm-hmm. Och då... Och sen när jag gick ut lite snabbt så var jag så här, hur ligger Italien? De bara, asdåligt. Och sen nästa morgon bara, vem vann? De bara, Italien. Men då var det här med folket så där så hittade det. Jag fattar ju ingenting. Nej, men så att när jag somnade så låg ju de askast till. Och sen morgonen efter hade de vunnit. Så för mig blir det, jag känner mig en sån så här 85 år gammal och fattar ingenting. För att men jag gillar ju dem och gillar låten. Men jag fattar ju inte hur det kunde bli sån skillnad liksom. När de släppte på.
Men det var ju helt sjukt. Först kommer ju juryrösterna då. Och sen så kommer tittarrösterna, och då kan det kan ju bli jätteskevt att sådana som är asfavorit, men just Italien, så jag tror att, det var så stört, de fick så sjukt många publikröster
men när jag gick ut också, gick upp ner lite och de var satt där ute, och då såg jag ju något band som hade jättefin show, var inte det Norge? Den var väldigt så här gotisk och så, den tyckte jag var lite fin, alltså de hade så här hattar och konstigheter och sådär.
Han som har tics, han har tics för han har Tourette, och så kallar han sig för tics. Det är fint.
Och så älskar jag Island. Den tyckte jag ju var härlig. Men jag tittade ju på det mesta dagen efter. För barnen visade mig de viktigaste grejerna. Typ, och så satt vi och tittade på YouTube. Nej, för jag orkar inte kolla det där. Det verkar ju helt bisarrt. Jag sitter i timme och timme. Jag klarar inte av sånt. Det går inte.
Jag fattar det. Men det är så jävla
roligt. Du har ju så små roligt. Barn. Det är skillnad. Jag kan inte. Jag gick och la mig så somnade som en jävla stock. Liksom. Det där går inte.
Och då slog det mig att, för man tycker ju så bara, oh my goodness, sångaren i Italien, Damien, eller vad fan han nu heter, Damiano, jag kommer inte ihåg, Men hur kan man ens se ut så? Och så skickade jag ju en bild till dig. För att det där är ju liksom, om du får skulptera en drömkille, då är det ju han. Det är ju så han
ser ut. Jag tror inte att det är så, men jag förstår. Jag tror att folk tror så, men jag tror inte att det är. Men att jag vet inte. När jag undersökte det där lite, jag vet inte. Jag tror folk tror så mycket fel och felaktigheter.
Du gav ju mig rätt. Vad pratar du om? Du sa jag...
Jo, men sen kollade jag lite till när jag såg hur själva uppträdandet var och vad han hade på sig.
Sina snickerbyxor. Men det
den bilden du skickade, då var det ju typ bara överkropp, smink, det var fine och smal.
Svartvitt,
sig. Ja, precis. Så då såg han ut som sångaren i Placebo. Jag bara, okej, det är väl snyggt och sådär. Han är gay, men vad fan, det är snyggt. Och så, jag älskar gays, det är jättebra. Men sen när jag såg showen, då kände jag bara, nej, du vet, den där typen av kläder är nästan det värsta jag vet. Du vet, de bruna skinnbyxor som går upp på brösten. Jag bara, nej, det går inte.
Funkar för mig. Men vad är det du säger? Är han gay?
Jag tror det. Jag får den som det borde man ju veta. Det borde ju du veta mer än jag. Känner jag så bara.
Det är så roligt att jag blir besviken som att åh fan också, annars hade jag ju haft en chans. Han är halva min ålder och det, vilket är helt sinnessjukt. Linda, du har ett barn som är född samma år som honom.
00 då? Är han 00 alltså?
Nej, okej, förlåt, 99. Jag trodde att din nästa var född 99.
Aha, nu, hon är början där på 00. Ja, men det är same. Okej, men jag håller med. Det är faktiskt inget skydd. Det borde jag säga till henne. Men för att jag tror han ser äldre ut. Jag skulle gissa att han är äldre än henne. Men det är bara för att hon är mitt barn, så tänker man ju att inte... Ja. Nej, för det känns ju så...
Men det är ju för att man tror att när man hör någon som är född 99 eller 00 eller så, då tänker man så här, åh, det är en bebis. Nej, de har banklån. Och jag tycker inte om det,
wish,
för att det betyder att vi är gamla som helvetet.
Men körkort är ändå stort. Att ens barn har körkort är jävligt coolt, måste jag säga.
Mitt äldsta barn, som ju är i körkortsåldern, hon blir ju 19 i år, och hon har ju varit emot det. Hon vill inte ha körkort, för man ska inte köra bil, för dåligt för miljön, bla bla bla. Och sen nu så börjar hon fråga om det är någon som kan tänka sig att övningsköra med henne.
Men det
och då
är
frågan,
bra.
Vem övningskörde med ditt barn?
Min pappa.
Oh really?
Ja, jag gjorde inte en enda gång. Det skulle aldrig funka. Dina föräldrar får ju be din mamma. Hon är ju så här redig. Hon får
Nej,
göra det.
Eller jag menar, ja, det är hon. Men jag har ju övningskört med min mamma. Och hon var så här, så fort jag gjorde en omkörning, bara, oh! Och så tog hon tag i den här, som man håll, det här handtaget upp i taket.
Nej, men, jag körde med min pappa. Min pappa har jordens bästa tålamod. Han bara sitter där. Så här.
Ett bilvrak som bara är så här demolerat och bara svart och bara det rinner blod ut så här på asfalten, och sen så bara hittar de en överlevare in i det här, den här metallmassan liksom, plåtskrumpnade så, vraket, och så bara räcker de in en hand så bara, hon lever! Och då är det min mamma. Och enda anledningen till att hon överlevde var för att hon höll sig i handtaget i taket. För det är ju så mamma tror. Oh! Så det här
Nej, men det, man har inte tid, tycker jag. Det är så länge den äldre generationen lever och har hälsan, så tycker jag de kan köra, även att köra med barnbarnen. Så att min pappa även kör ju med min mellantjej också, som är 18.
Ja, just det. Det är studenten snart, och det är ju väldigt hårt. Jag har ingen koll på hur det är i Stockholm, för det intresserar mig inte. Men här i Kalmar så är det ju väldigt hårda restriktioner, och det är så att vi får inte ens, alltså det är ingen bal, det är inga flak, det är inga fester, ingenting. Och dessutom som det sista hugget i hjärtat var att inte ens vi föräldrar och komma och ta emot dem när de springer ut.
Men det tycker jag är konstigt. Det kanske förändras nu. Ja. Nej, men jag vet inte riktigt än. Och min dotter är svår att fråga. För hon säger bara, jag vet inte. Så att jag vet inte. Men den första juni öppnar ju saker här. Ja, men det är vissa. Jag tycker det är rätt sunt. Men grejen är, bio och allt möjligt öppnar ju första juni här, och krogar. Och man får vara öppet, det får vara öppet till 22:30 och bla bla bla. Och 50 personer hit och dit och sånt där. Så att jag tror att en del av familjen kommer kunna gå till en A-stor skolgård. Men inte hela. Så då får några gå. Jag tänker skippa, för då är jag hemma och så. så. Vi har beställt tårtor och grejer i alla fall, så det kommer bli jättebra. Så vi har börjat liksom. Jag tycker det är rätt skönt att slippa. Jag vill inte, jag tycker det är asjobbigt att stå där liksom så med helt, du vet,
en fan vad du är skog. Konstig. Du är så
ja, men det är så mycket folk konstig. Och så regnar det, så det är iskallt och så är det helt värdelöst och så ser man dem. Det tar typ 45 minuter innan man ses. Ja, men det är helt värdelöst. Så det är mycket skönare att vara hemma och vara den som brygger lite kaffe, och så kommer det typ 10 personer som är den närmsta. Det räcker ju att det är jag och min syrra och våra barn, så är vi 10. That's it.
Ja, liksom. Men ja, jag har inga synpunkter på det. Jag har inga synpunkter på om det är du och en katt som står hemma och brygger kaffe och väntar. Det jag menar är att jag längtar, alltså jag vill stå där ute och vänta. Liksom, det är det här jag har sett fram emot.
Ja, men det är så jobbigt, och så måste man så småprata med någon förälder man bara hatar. Jag gör inte det där. Jag vidrigt är mycket skönare
och inte. Jag känner ju inte så. Nej, men varför känner du så? Det är klart att man hatar andras föräldrar, eller inte hatar, men det är klart att det är vidrigt. Men man blir på just den dagen, så tänker jag att man blir väldigt gråtmild och bara... Våra barn tycker om varandra, de betyder någonting för varandra.
Så. Men jag tror att det är för att jag är så asocial och blyg och vet inte hur man ska föra sig i sociala situationer. Och sen så tror jag att alla är så besvärda av att jag är den här kända människan. Jag står inte ut med det. Och jag orkar inte det, jag kan inte hantera det. Så det är enklare att jag inte är där. För alla ska så här viska och titta typ. Jag står inte ut. Jag stannar hemma. Så. Jag gillar inte det. Jag vill inte att folk ska titta på mig. Jag gillar mitt jobb, jag gillar att skriva. Men jag vill inte att folk ska sitta och stå och peka. Liksom. Jag står inte ut. Då kan jag vara
hemma. Och jag tänker så här, Joakim, kolla. Alltså gud, nu står de och pratar om mig. Och de bara, de pekar på den katten som gick förbi bakom dig.
Nej, men jag är det värsta. Jag orkar inte det. Jag vill inte bjussa på det. Det finns inget intressant att titta på ens. Det är det. Så jag känner bara att du kan lika gärna vara hemma.
Jag har glömt vad du hade för ord.
Zappa.
Vad har vi ens sagt om det?
Inte artisten. Tänk om vi tar som Zappa. Jag har det.
Frank Zappa? Var det Frank Zappa?
Nej, det var om Zappa TV. Det var, han handlade om TV såklart, inte om artisten. Det vore jätteroligt om det vore Frank Zappa.
Men jo. Frågade jag varför älskar du Lundell?
Ja, nej, men jag tycker det gör ju många med tanke på att böckerna är omtyckta och både kritikermässigt och försäljningsmässigt. Det jag tycker är fascinerande när det sammanfaller, du vet, som en sån GV, du vet, alla älskar honom och böckerna säljer och han är läst. Alltså, ofta är det ju antingen eller. Jag gillar när det sammanfaller. Han får bra kritik och liksom folkets kärlek. Det är härligt. Mm. Och det är samma med Lundell. Han får bra kritik och folkets kärlek och säljer. Nej, men jag tillhör den stora massan som älskar hans böcker.
Men varför?
Jag tycker han är intressant och det är väl lite som att man Noréns dagböcker också, alltså det är någonting man inte kan. Jag gillar inte Knausgård i och för sig, för det har jag verkligen försökt, så det är någonting jag inte kan sätta fingret på, att jag önskar att jag älskade hans liksom jättelånga självbiografi där, för jag skulle älska att grotta ner mig i det, du vet, de 10 delarna eller vad det är, i tegelstenar, det skulle jag älska, men jag har försökt och det är någonting som jag inte gillar med honom, det är svårt att sätta fingret på, jag är inte intresserad, det blir som att jag kan inte läsa det här, men med Lundell så är han fascinerar mig av olika skäl, han är så här, det är någonting avskalat poetiskt i språket som tilltalar mig och han... Nej, jag gillar honom. Jag önskar att jag typ inte gjorde det, men jag kan inte riktigt... Och jag tror att det skulle bli en jättebra intervju om jag åkte hem till honom. Men jag ska försöka igen, det ska jag göra imorgon nu. Nu blev jag påmind eftersom hans bok kom fram. Det var ju It's Meant To Be. Så att jag har ju hans mailadress som jag skulle kunna outa här på den, men den kanske är helt allmän. Men jag ska inte outa den. Men han brukar svara på det. Och så säger han nej varje gång. Det är också charmigt. Jag tror att jag gillar kanske att han är så svår. Att han är så här tvär och ilsken. Och att han har ju... Ja, men sen tycker jag att han verkar ganska sund liksom, i sina värderingar trots allt. Liksom.
Men snälla, han tror väl att du kommer göra ner honom på något vis?
Ja, men jag tycker typ att om man läser mina intervjuer som jag har gjort, så ser man ju att de är bara, recensioner är skillnad, men alla intervjuer jag har gjort sen i somras i Svenskan och så här, det har ju inte varit negativa intervjuer, utan jag har ju bara träffat sådana jag gillar. Och det ser man ju, om man är någorlunda smart så upptäcker man ju det väldigt fort. Först berättar jag ju det. Och då, om inte han tror mig, så kan han ta reda på det väldigt lätt. Så att jag träffar, det är inga kritiska, jag gör ju liksom ingen så här journalistik. Det är ju inte så. Jag tror ju inte, för då ska man ju ställa sig kritiska frågor hit och där. Jag gör ju intervju, det är möten med folk jag är nyfiken på. Och de är inte kritiska. Så att det kan han känna sig helt säker på. Och det ska jag säga ytterligare en gång om han känner sig osäker då. Liksom. Nej, men jag tror att det skulle kunna bli jättebra. Men det måste ske hemma hos honom såklart. Och att han lagar någon sån här märklig gryta. Liksom, och sådär. Och att vi går ut och han håller på med trädgården. Och sånt, eller vi tittar på fåglar eller någonting. Så. Mm. Han verkar så ensam också. Det tilltalar mig. Han lever ju där och är helt ensam. Och det tilltalar mig. Och han är ju tudelad där. Att han verkar ju gilla att vara ensam samtidigt som han saknar någon. Så jag tror det finns jättemycket att prata om. Och sen har han ju mycket ånger i livet såklart. Gällande exfruar och barn. Oh. Och han har problem med alkoholen. Och han har problem med aggressioner och ilska. Och, nej, men det finns mycket liksom. Och sen dödsångest har han ju såklart. För han verkar tycka liksom is this it. Var det här livet. Och, nej, men jag tror vi skulle kunna, det kunde bli jättebra.
Ja. Mm. Ja, du har sålt in det till mig. Och, jag föreslår ju att du skickar det här avsnittet.
Ja, men precis. Undrar om han ens är en sån som, han har säkert inget som jag, inget tålamod. Det känns som vi har mycket likheter. Du vet, han skulle aldrig liksom orka lyssna på det här. Liksom. Men han verkar läsa jättemycket.
Ursäkta mig. Du behöver väl inget tålamod för att lyssna på oss. Vi är roliga varje sekund.
Ja, men du förstår. Men han, jag tror liksom att han skulle bli, jag tror vi skulle liksom göra något riktigt bra. Men han, jag tror inte han har förstått det. Han har en bild av mig som är felaktig och den står i vägen. Ja.
Men han kanske kan... För män över 60 är ju väldigt förtjusta i mig. Och jag vet inte riktigt... För jag har inte riktigt förlikat mig med vad... För jag tror att det är... Jag tror inte att det är en komplimang till mig att det är så.
Men, jag känner, men det tycker jag väldigt... i och för sig... Inte det. Jag är jätteförtjust i, inte så här som en relationsmässigt med äldre män, för det, jag är ju inte intresserad av yngre och inte äldre utan typ samma ålder, för jag tycker det är bra om man har samma referensramar. Men vad heter det, äldre män däremot kan jag gilla av andra skäl, alltså som vänner så, för att de lugnar ju ner sig, för att det känns som testosteronhalten sjunker de facto, och då blir de så här lugna, inte tuppiga, inte macho, utan jävligt trevliga.
Passade att komma och tycka om en stark kvinna.
Ja, men det är, stark det kanske, kvinna. Ja, men jag bara säger. Jag kan tycka det finns något trevligt i en man som har blivit äldre och lugnar ner sig. Och det kan vara skönt och fint. Men inte
jag
har
vet.
Relation med,
liksom. Och faktiskt jag tar tillbaka, för jag hatar uttrycket stark kvinna. Det är det värsta jag vet. Så jag tar tillbaka det. Och också så är det ju så här att när man, för så är det ju verkligen att män med åldern så lugnar de ner sig. Men så är det ju faktiskt med kvinnor också. Jag känner ju att jag blir lugnare till slut så kommer jag ju vara död. Ja, det kommer jag ju på riktigt, så kommer jag ju dö någon gång. Men jag menar... det känns som att jag blir mer avslappnad för varje morgon jag vaknar.
Men det är därför det är så härligt att bli äldre. För jag hoppas
men det är inte
på
bra
att,
för texterna, eller?
Jo, det tycker jag absolut. Uh-huh. Jag hoppas ju på att få intervjua Marianne Lindberg de är. Så precis innan vi började, det här är ju inte heller hemligt, det är inte till Expressen. Och det
varför
är de
skulle
som
du inte få det, menar du?
För hon ska vilja. Hon ska ha tid och vilja och du vet så. Det här till en annan tidning. Så att jag har inte fått några riktlinjer att jag måste vara hemlig där. Men då hon skrev ja, men jag är inget intressant och varför skulle vi göra det? Jag bara, precis innan vi ringde så var hon verkligen, skrev jag då att jo, du är alltid aktuell, du är jätteintressant och det här kan bli helt underbart. Så håll tummarna, för jag tycker hon är ju helt, hon är ju verkligen en förebild hur hon ser ut. Och spännande persona liksom. Så henne vill jag göra en lång, det ska vara så här 10 000 tecken där. Så jag hoppas att träffa henne efter midsommar. Så att jag håller tummarna för nu hoppas jag att hon har svarat liksom på mitt tjat. Det vore underbart att få åka hem till henne, läsa hennes självbiografier som är maskerade romaner eller vad det är. Det spelar ingen roll, men de verkar spännande. Och sen för göra en riktigt jävla lång intervju. Jag hoppas på det. Hon tycker jag är spännande. Så vill jag vara när jag blir äldre. Jag vill jättegärna bli som en Marianne Lindberg de är. Helst i ett annat land. För jag snart får emigrera liksom, när jag har gjort mig omöjlig med alla mina uppväxter.
Ja, jag vet inte. Ja, men det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel. Och när du säger att du vill bli som... Jag känner ju att jag vill bli som jag. Fast bättre.
Ja, jag tror du skulle säga Jan först, så tror du menar såhär Jan Geo. Jag bara, undrar vem fan skulle du säga någon som Jan? Jag bara, okay.
Det hade varit
nej,
något.
Men jag tycker såna här färgstarka, härliga kvinnor är oerhört spännande. Det gillar jag jättemycket. Som är, det är ju samma sak. Vissa, Marianne Lindberg, det är, jag känner ju inte henne. Hon kanske inte har lugnat ner sig. Men jag gillar också när de blir, alltså att bli mer, inte vara så tillrättalagd. Det tycker jag är härligt.
Mm,
alltså att, ja. Och det tycker jag man kan unna kvinnor. För män är så jobbiga överlag när de är yngre. Så då är det härligare med en man som blir äldre och lugn. Men med en kvinna kan jag tycka det är härligt med någon som skiter i allt. Och bara
ja,
liksom är,
fast,
säger, liksom, de skiter i allt och sen är det bara all in. Det tycker jag kan vara helt härligt.
Mm, ja, absolut. Om det sker i den ljuvliga kombinationen med att vara upp för nya intryck.
Jo.
Det får inte precis bara nej vara det här att man har stagnerat.
Nej,
och det skiter väl jag i.
Nej,
jag vet
nej,
hur
nej,
det ska vara.
Nej.
Så. Utan jag ett sånt här orubblig känsla av att jag vet vad jag tycker och det här tycker jag och jag är trygg i det och bla, 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 allt det här som kommer med åldern. Underbart, bra. Men om det sker i kombination med att man hela tiden kan ta intryck, särskilt då från yngre generationer. Och aldrig någonsin stanna.
Nej. Och det får jag hoppas att hon är. Men jag har aldrig träffat henne. Jag vet inte. Jag tycker bara att hon är mycket spännande. Jag gillar henne.
Mm.
Jag vet ingenting om henne. Jag känner inte henne. Jag har aldrig träffat henne.
Jag har henne på Facebook.
Mm. Jag har ju inga var sociala medier. Så jag har haft jättesvårt att få tag i henne. Men nu
jag trodde att du skulle. Jag trodde att du skulle bli lite så här, jaha, nej, inget.
Nej, nej, men det är faktiskt så svårt. Någonting som är oväntat svårt att inte ha Instagram, det är ju att jag inte får tag i folk.
Ja.
Men jag får ju be folk i min närhet så här, skicka folk bara, hej, vi behöver ditt nummer, hej, tack. Hej. Ja, för det är faktiskt lite svårt, men man via bok, för folk har alltid gjort någon jävla bok eller någon, man får tag i folk på ett sist får man ju tag i dem.
Mm.
Men det är mycket, mycket svårare, för förut kunde man ju DMa folk bara, men det går ju inte.
Mm. Vi måste prata lite om privat sen, vad jag ska ha på mig.
President?
Nej, ja,
på
precis.
Intervjun. Ja, jag tror jag är studenten. Jag bara, shit, tar så här träningsbyxor.
För jag vill vara liksom, jag vill vara mitt absolut bästa beautiful.
Vad underbart. Vet du vem som ska fota?
Nej, det är inte
det
klart.
Det måste vara någon lokal, va? Det måste vara en lokal förmåga. Det är, för jag vill inte ha någon i bilen, det kommer inte hända. Jag kommer säga nej till det. För det är också en sån grej. Hade jag varit yngre så skulle jag bara okej. Okay. Men det kommer jag säga nej till. Jag kommer bara nej. Ingen får komma med.
Men det är klart. Nej. Absolut.
Nej. Bra.
Nej, men det är inte spikat än. Men
jag tycker du ska ha den där kostymen du har på pressbilden. Den är ju helt underbar. Den borde jag ha köpt. Jag kände bara shit, den borde jag ha köpt. Men nu är den säkert, finns inte den kvar. Da. Den kommer inte, det är sån där, du vet, det finns en 4 veckor och sen är det borta i butik.
Ja, alltså, jag vet.
Och den borde jag köpa, men nu har inte jag gjort det, så nu är det för sent.
Men nu ska jag nog inte bränna det, för att, men jag har en bildidé som vi kan prata om sen. Om jag säger det nu, man ska inte hålla på så här och löjla sig, men om jag säger det nu så då har jag liksom förstört magin med den. Men vi tar det sen. Det kommer bli jättebra och vi ska grilla och vi ska, men det är en stund kvar tills dess. Det är en avsnitt kvar tills dess. Men nu så ska jag lägga barn. Jag hade lovat Joakim att jag skulle lägga båda, för jag är borta lite den här veckan och så, men nu blev det inte så. Skit i det. Hur är känslan i din kropp just nu?
Bra, för jag ska gå och se det sista i Lena Nyman-dokumentären. Kan inte jag få läsa ett citat som blir så himla fint? Ja, en fin avslutning. För jag hör att personen som jag ska titta med Lena är där ute, hör jag nu.
Men då gör vi så här, då säger vi inte hej då eller någonting, utan vi säger hej då nu. Och
så läser jag det fina. Citat,
sen är det slut.
Hon inleder ju själva dokumentären med en dikt typ, som jag inte vet om det är en känd författare, för det framgår inte, eller om det är något hon har skrivit själv. Det kan vara ju hennes dagbok, men hon säger i alla fall, till min dotter om jag hade någon, det är lite klyschigt, men ändå, så säger hon att du ska snickra dig en säng och dit ska hon locka, i den sängen då, dit ska du locka ner en hjort som är fridlyst. Och så säger hon det allra vackraste: du ska vara precis så som ingen vill. Det är din livförsäkring. Thank you.
En podd från Allermedia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.